Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
God dagens och välkommen ska just du vara till ett sprillans nytt avsnitt av podden Barnet går, där vi snackar om föräldraskap och barns utveckling och sånt göttigt. Nina Campioni heter jag som leder den här podden, och skulle ni nu av någon som helst anledning vara lite nyfiken på vem just jag är, ja då finns jag både på Instagram och på en blogg som har adressen nina.l.se. Kom dit vet jag, för det är oftast väldigt trevligt där om man får säga det själv. Ja men då så, det var det hela om mig. Nu tycker jag att vi raskar rakt över till veckans gäst som är ingen mindre än Joanna Lemnelius, som också driver designmärket Mixed Grill Banjul. Och Joanna och hennes familj har valt att leva i en så kallad stjärnfamilj. Ja, lite mer som en community än bara den där delen som är family by blood så att säga. Så nu blir det en del snack om just det. Men det blir också prat om hur det är att ta sitt pick och pack och flytta till ett helt annat land. Och att börja ny skola och annat spännande där. Ja, nu kör vi!
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärrbristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio Oil finns att köpa på apotek och på Len. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio Oil.
Ja men du Jonna, ni har ju haft ett lite, alltså det känns ju sjukt att kalla det speciellt upplägg. För egentligen känns det bara som ett så här, super, om man ser ett historiskt perspektiv. På ett ganska så här, naturligt sätt att liksom, ta hand om sina barn. Att man gör det lite tillsammans. Men i dagens samhälle så får man väl kalla det lite ovanligt då. Men kan du inte berätta hur ett upplägg är och har varit?
Jo, men när jag blev gravid med min äldsta dotter så bodde jag och min nerven alltså. Mm. Jo, hon har liksom varit med sedan dag ett jag fick reda på att jag var gravid. Mm. Och eftersom Billys pappa inte bor i Sverige och jag inte skulle flytta till honom, så var det liksom självklart att så här, okej, men vi ska ju fortsätta bo ihop och nu ska du få ett barn. Och jag kommer ju vara en stor del av det barnets liv. Och hur gör vi det? Gick liksom tanken om där när jag var gravid. Och vi bestämde oss väl ganska tidigt att så här, du kommer vara en stor del av Billys liv och du kommer få ta ansvar och jag kommer släppa in dig att våga låta dig göra det. Så Billy och Anso har ju en så fin relation.
Ja, för du säger, de kallar ju till och med henne för mamma, vad jag förstår det.
Ja, absolut.
Närmare än så kan vi komma.
Och har ju alltid varit bara så här, jag har två mammor. Mm. Det är liksom inget... Det är så. Det är inget.
Så jag tycker det låter så himla lyxigt. Eller,
ja, det är faktiskt varit... Ja, och den lättnaden att ens barn har någon som man litar på, som den litar på, som är vuxen, som älskar den, som tar ansvar, som är delaktig. Det är liksom en sån otrolig trygghet.
Det förstår jag.
Och har alltid varit, och hon har varit som stöd såklart till dig. Då när jag var gravid och första tiden och liksom... Ja, vi har gått igenom så mycket tillsammans. Vi har fått fler barn och de kallar varandra syskon. Och det finns liksom en grundtrygghet mellan alla barnen. Mm. Och i att ha andra vuxna som de är nära. Som är så fin.
För du har ju fått två barn till sen med den liksom partner som du lever med nu, deras pappa. Då kanske det blir, kan man tänka sig så här mer naturligt att ja, men då har man kanske inte samma behov av den tredje personen. Men ni har hållit fast i det här att ni är väldigt nära, eller hur?
Ja, jag kommer ihåg att när jag träffade Simon, eller när han så träffade John då. För han hade två barn sedan innan och sen så har de fått två barn nu. Så det är 7 barn. Så då var liksom många som frågade så här, men gud, hur ser Simon, vad tycker Simon om det här? Och för mig eller för Ansa så var det som självklarhet att alltså så här, det finns ingen, jag lever så här. Vi lever ihop. Det är liksom grunden, det är tryggheten i mitt liv. Och jag skulle aldrig kunna bli kär i någon. Eller jag tror inte någon skulle kunna bli kär i mig heller och vilja leva med mig om den inte älskade hur jag levde.
Nej, precis.
Alltså jag... För när vi träffade både John och Simon så hade ju vi Billy då ihop. Ja. Och det var liksom... Så var ju villkoren. Och det är ju klart att de också var peppade på det. Annars hade vi ju inte blivit ihop eller träffats eller valt att skaffa barn. Liksom.
Nej, exakt.
Så det har liksom, och allting har kommit så naturligt. Det är liksom aldrig att vi har sagt, suttit och sagt att så här, vi ska bli en stjärnfamilj. Eller, utan allting har kommit naturligt. Så här, vi har bott ihop, okej, livet förändrats, du ska få barn. Vi tror på att det är bra för barn att ha många trygga vuxna i deras liv. Alltså att det har liksom, allting har växt så naturligt. Mm. Och att, jag tror att det är viktigt för barn också att så här, få definiera deras relationer själva. Mm. Att det fanns liksom aldrig något behov från min sida att, nej men alltså inte din riktiga mamma utan det ligger till så här, eller din riktiga pappa är hit eller vad det nu är. Jag har sånt tydligt minne från när min mellandotter Rio började skolan och så kom hon hem och var så förbannad för hon hade sagt till hennes klasskompis att hon har 3 pappor. Men jag hade glömt bort vad 2 av de här papporna hette, så hon trodde inte på mig. Och att jag var så här, och då är hon så att så här, ja men Billys pappa obviously, eftersom det är din biologiska pappa, så måste det också vara min biologiska pappa. Och sen så Simon då, och sen så Ansos kille John. Men hon hade då glömt bort vad John och Billis Dino hette. Och att då slog det mig att så här, ja, men ni får definiera det här själva. Det är okej. Och det är okej att du inte kommer ihåg. Och det är ingen som behöver rätta dig. För då var hon liksom upprörd av att någon hade sagt så här, det är inte dina pappor.
Nej, exakt.
Det var liksom henne så här, hur kan någon säga så? Hur kan någon säga så till mig?
Ja, alltså för ett barns perspektiv så är det ju oftast inte komplicerat. Utan det blir ju ett samhälls, det här som vi varit inne på med normer och liksom hur en familj ska se ut. Liksom. Det är ju där plötsligt som det blir en krock. Liksom. Har ni upplevt någonting som så här, har känts negativt i det här?
Ja, men det har ju. Att det var framförallt när jag och Anso levde. Då när vi bodde ihop med Billy. Mm. Det var ju ofta folk var helt besatta av att veta exakt hur...
Just det, är ni ihop eller?
Ja, hur ser er relation ut? Okej, vem är du och vem är hon? Och att det var mycket så här, du vet att du inte har någon laglig rätt att vara förälder till Billy. Och att så här, vad gör du om Johanna väljer att sticka? Eller vad, alltså, att det var så himla mycket så här, stora frågor. Som, och att nästan folk ville varna oss för att så här, men lita inte på henne. Alltså, vad gör du om hon träffar någon? Vad händer då? Och för oss har det ju liksom inte handlat om att grunden är mig och Ans, utan det har ju mer handlat om att så här, vi vill ju också att våra nya partner ska vara med i det här och är med i det här. Så jag känner verkligen framför allt att jag har positiva, och det har blivit så tydligt för mig sen vi flyttat till Gambia för 2 år sedan. Och att lämna dem var ju det svåraste.
Det förstår jag.
Men nu så här med facit i hand och när vi har kommit hem och när de har varit alltså när de har kommit hit och hälsat på, så inser man att vi har verkligen, det är noll startsträcka för våra barn och våra relationer. De är så grundade och det är så stabilt. Och det är så stabilt att ha dem hemma. Att det liksom har gett oss en otrolig frihet att röra på oss. Som jag och Simon kände att vi behövde göra i vår... Vi behövde flytta. Och att ha dem som trygghet alltid har liksom möjliggjort för oss att vi ens kan göra det.
Just det.
Och att våra relationer, det är liksom, det är ju djupare än det här. Det är ingenting som kan förändras eller kommer förändras.
Nej. För ni är familj liksom.
Det är liksom så. Ja. Det är liksom så tryggt. Och man hör här när de träffar nya kompisar och ska berätta om deras familj och att de säger liksom 2 månader in innan man har kommit, sen så har jag mina 4 syskon där. Eller liksom att det är så här helt, och folk bara, va, har du fler syskon? De bara, alltså det är liksom inget. Behöver inte förklara hur det har gått till eller det har gått.
Nej,
det är verkligen tryggt. Och också när vi levde ihop, det var så här, aldrig, alltså att man känner att det finns alltid, det finns allt, alltså jag tackade ja till saker alltid innan, jag behövde aldrig oroa mig om det ska finnas en barnvakt eller,
nej, just det.
Eller liksom så. För vi ändå oddsen att alla 4 vuxna är upptagna.
Precis.
Alltså det var,
det fanns alltid en hand liksom, eller en famn att landa i liksom.
Verkligen.
Det är ju väldigt mycket mer än många barn kan säga ändå. Både för barnens skull och för de vuxna, för att man alltid delar och hjälps åt och att men jag tänker också bara så här på hur samhället är uppbyggt idag med liksom det här eviga vardagspusslet som det pratas om hela tiden. Tänk om alla liksom hade den där säkra liksom upplevelsen, att man hade det lugnet i sig, att man alltid var fler än bara 1 eller 2 liksom. Och det skulle göra så mycket, tror jag, för så många. Vad var det som gjorde att ni ville flytta sen då? För ni bytte ju då land från Sverige till Gambia.
Ja, men precis. Vi flyttade första gången 2014. För att jag blev så otroligt påverkad av valet och SDs frammarsch.
Mm. Mm.
Och kan se nu att jag var, ju jag var deprimerad. Men då kunde jag inte riktigt se det tydligt. Mm. Och vi kände starkt att vi behöver vara på en annan plats.
Mm.
Och då när jag blev jag gravid med Nanne, när vi bodde här då. Så då flyttade vi tillbaka till Sverige.
Mm.
Och var väl ändå inte riktigt klara med Gambia. Och sen så flyttade vi då när det blev val igen. Och jag kände att så här, de här känslorna finns liksom med. Men det är också när man är, alltså, vi ser väldigt olika ut alla i vår familj. Och Sverige är väldigt rasistiskt. Och framförallt så var det svårt för oss att veta inom vår familj, hur hanterar vi det här? Det är speciellt att i en familj ser så olika ut och har så olika privilegier.
Mm.
Och vad det gör med en. För på något sätt, alltså, white privilege innebär ju att man slipper tänka på saker.
Mm. Precis.
Och man kan leva ut sitt fulla jag. Inte i relation till i vilket sammanhang eller värld man är i.
Mm.
Och då ser sina barn, för två av mina barn är helt white passing.
Mm.
Har så olika privilegier förhållande till sin kropp.
Mm.
Vart liksom, det vart svårt.
Mm.
Och det handlar liksom inte om... För det enda man vill för sina barn är ju att de ska få vara sitt bästa jag. Så. I relation till dem själva.
Mm.
Utan att bli, känna sig fria. Att våga testa, att våga göra fel, att våga... bli arga, att våga känna, alltså
naturligtvis.
Allt det där.
Mm.
Att, man, att jag liksom kunde se det och att jag kunde se begränsningarna som jag och Billy som ser svart ut kände blev liksom för mycket. Och vad det gjorde med oss som familj, att vi kände oss inte som en enhet.
Just det.
För att man så ofta är i rum där rasistiska kommentarer eller rasistiska handlingar kan komma upp. Som det är i alla rum. Mm. Och det är liksom bland våra vänner, hos vår familj. Det är liksom på något sätt överallt.
Mm.
Och jag tror att det var liksom det som gjorde att vi kände att vi behöver testa något annat.
Mm.
Och flyttade till Gambia.
Men hur har det funkat med barnen att flytta? För jag tänker också då liksom, dina två yngsta kan ju pass as white som du sa. Liksom.
Mm. Mm.
Hur har deras upplevelse blivit nu då i Gambia? Liksom?
Jag tänkte på det så enkelt. Eller det har tagit mig tid att på något sätt nyansera vad är egentligen jag känner. Mm. I och med att Nanne och Rio är så white passing.
Mm.
Och jag har liksom tänkt på dem som så här, de har ett helt annat privilegium att bara vara. Att bara sig själva. Bara vara vita i ett vitt samhälle och det är liksom fine.
Mm.
Men att ju längre tiden har gått, att jag har också så här insett att det handlar ju också om att jag vill att de ska känna sig... Jag vill att de ska känna sig nära sin svarthet. Jag vill inte att de ska rida på det där vita privilegiet som de har för att kunna ta sig fram i samhället. Utan jag tror att det är superviktigt också att så här, ja, med rötter, att veta vart man kommer ifrån. Så flytten har varit skitjobbig och det är ju svårt att prata med barn. Gör man ens det?
Mm.
Alltså så här, vi har inte sagt att vi behöver flytta på grund av att vi känner att Sverige är för rasistiskt och vi klarar inte av att vara. Alltså, det har varit omöjligt på något sätt att motivera barn. Alltså, det har varit ganska jobbigt att flytta, framförallt för de äldsta. Nanne är ju ändå, hon är 4 nu, så hon var ju liksom mindre och hänger ju på ett annat
sätt. Ja, precis.
Vi och ville ju verkligen inte.
Nej.
Och börja skolan här och det har varit en resa och det har varit skitsvårt som förälder och på något sätt försöka tänka så här, det är inte kul nu men de kommer vara glada sen, det är liksom det. Också inte det är inte så
Kan man lova det liksom?
Ja, kommer de vara det?
Precis.
Men när jag ser dem och jag ser de här, så är jag så glad och tacksam.
Mm.
Och de mår bra och de har det bra.
Mm.
Största utmaningarna.
Ja, vilka har största utmaningarna?
Jo, men det är ju på något sätt att få med all, alltså att vi är fem personer som alla ska hitta sin plats och må bra.
Mm.
Och det har ganska mycket känts som så här mitt påhitt.
Att jag bara... mamma tar iväg oss på nu då.
Ja, precis. Att det har varit utmanande att för alla att liksom hitta en plats där man trivs.
Mm.
Som man känner är trygg och bra. Det har varit utmanande också som förälder att inte ha något utrymme typ att bryta ihop och att ångra sig. Och att, för man har ju tvingats bli den trygga punkten, verkligen, som jag var ganska oförberedd på. Nu är det bättre 2 år in, men första året var ganska... För det är ju saker som är jobbigt. Det är jobbigt att börja en ny skola. Det är jobbigt att hitta nya kompisar.
Ja,
det är jobbigt att komma och kasta sig in i en ny kultur. Alltså det är liksom... Det är ju inte bara kul.
Nej.
Alltså.
Nej.
Men det har varit en sån resa för alla. Och något som har varit lite som en flykt. Att jag har tänkt att... Eller vi alla har tänkt att så här, vi ska vara här ett år sen så... ska vi åka hem.
Mm.
Att man sakta landar i att så här, men vi kan också bo här. För jag har alltid sett Sverige som det självklara valet och att vara som liksom, jag hade som bild av att det är det som är bäst för mina barn. Skolorna är bäst, där är bra. Alltså, och sen så nu ett tag in och att se, de går på Montessori-skolan nu som är helt annat än en svensk vanlig skola, man ska säga. Och att jag har liksom gått från att ha känt att svensk skola är det bästa till att jag är så här, kommer jag någonsin kunna sätta dem i svensk skola? I det skolsystemet, för jag har lärt mig så mycket på ett annat sätt av att de har gått i en annan skolsystem där man lär sig på ett annat sätt, där man värderar kunskap på ett annat sätt, som jag har sett dem växa liksom.
Men det där är ju så spännande, för det är väldigt lätt för oss i Sverige vi är ju ganska bra på det, att liksom klappa oss på axeln och bara, vi är ju bäst i världen på så mycket liksom. Och så tar man det för självklart, för att det är så vi har blivit uppvuxna, att liksom, vi har det bästa systemet på si och så och si och så. Och sen så är det är inte det att vi är bäst, utan man bara gör, liksom, det kanske inte ens är en fråga om vilka som är bäst, utan det är bara olika sätt att göra en sak på.
Ja.
Liksom, som passar olika människor.
Verkligen. Det är det verkligen. Jag kommer ihåg, alltså, ett av mina barn har dyslexi och hur man har bemött det inom hennes skola i Sverige var liksom, det var mycket extra läsning, det var extra undervisning. Vi hade en så här läslogg som vi signerade varje dag för att hon skulle, och sen så, jag tror det var så 3 veckor in här i skolan, så blev jag och Simon kallade till ett möte och hon var så här: vad är det jag hör? Varför sitter ni och kontrollerar när hon läser? Vi bara, men vi tycker det är så här viktigt att hon ska läsa varje dag. Vi kontrollerar att hon gör det och bla bla. Och hon bara så här, men tror ni att hon tycker det är kul att läsa när ni ska sitta där som poliser? Alltså att man bara, nej. Hon bara, det var sjukast jag hört. Vill ni ge ett barn låt henne läsa när hon vill läsa? Att hon var så här, lägg böcker på toaletten, ha böcker i bilen. Där, alltså att det var liksom helt, vi blev liksom så told off. Och först kände vi så här, men va? Vi är liksom aktiva föräldrar och så här ska, det har vi liksom fått lära oss att vi ska kontrollera för att hon ska få läsa.
Mm.
Och det var liksom en helt annan approach. Och det tog mig så här tid att landa i att bara, okej, men jag tror på det här du säger.
Mm.
Jag tror inte på kontroll på det sättet. Det måste vara lustfyllt, annars kommer det bli som ett straff. Och då kommer hon aldrig vilja läsa om inte den stunden är helt lustfylld och helt styrd från henne. Att det varit som en sån... Ja, men att man får ifrågasätta saker som man lär. Och saker som man bara gör på rutin för att man är så här, jo men det här är bäst. Och sen så kommer någon att säga att så här, nej men det här är ju... Du skadar ju hennes... det var det sjukaste jag har hört. Alltså att det har varit en bra liksom...
Det låter väldigt nyttigt.
Vidga sina vyer. Ja!
Han är superspännande.
Tusen tack Joanna Lemnelius. Inspirerande på så många plan. Och missa nu inte hennes otroliga designmärke Mixed Grill Banjul. Ett litet tips bara. Nu så kör vi vidare i programmet och bjuder in vår alldeles egna expert, beteendevetaren Paulina Gunnardo.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, Joanna levde ju länge i en så kallad stjärnfamilj, alltså att familjen nödvändigtvis inte utgår från biologiska förutsättningar. Och att leva så där lite utanför normen kan ju vara väldigt påfrestande, men rent för ett barns utveckling så känns det ju för mig som en lekman att desto fler kärleksfulla och trygga famnar, desto bättre, tänker jag. Vad säger du?
Ja, men jag tänker också lite så att vi behöver ju ett starkt socialt nätverk omkring oss. Vi behöver ha fler vuxna. Mm. Och vi lever ju i ett så här individualistiskt samhälle ändå i Sverige. Med många mammor framförallt och föräldralediga känner sig ganska ensamma.
Mm.
Mm. Fast vi lever liksom ganska tätt med varann.
Eller hur?
Och det säger ju ändå någonting om hur vi lever. Och det här bryter ju normen. Så, och det kan ju vara påfrestande för att omgivningen har en liksom bild av hur det ska vara. Men det är klart att det är bra för barn att växa upp med kärleksfulla och trygga vuxna omkring sig.
Mm.
Det jag tänker är, som är viktigt för ett barn också, det är att man har minst en eller några få anknytningspersoner. Sådana som man liksom knyter ett närmare band till. Mm. Som man liksom kan räkna med finns där. Att det finns en kontinuitet. Att man vet att den personen alltid finns där för en. Och lär känna en och sådär. För det märker man också när man blir förälder. Som vi har pratat om tidigare också. Att det är inte alltid man vet exakt hur man ska hjälpa sitt barn. Om den hamnar i en ny fas eller någonting.
Nej, verkligen.
Så det krävs ju ändå liksom att en förälder är närvarande i vardagen. Så det är väldigt viktigt att barnet ändå har en sån grund. Med några få såna väldigt nära personer. Mm. Men sen är det såklart fantastiskt om det finns en massa trygga vuxna omkring.
Eller hur?
Barnen. Det är ju jättebra för barnets utveckling. Och det tänker jag också är som ett medskick till alla egentligen som lyssnar. Att en grej man kan hjälpa barnen med när de växer upp, det är att man tittar ut lite sådana där trygga vuxna som man har omkring sig. Så här, om det här skulle hända dig, vem går du till?
Just
vem
det.
Vågar du prata med? Vem vågar du öppna dig för? Kan du våga gå till fröken eller vaktmästaren eller grannen eller morbror eller någonting?
Mm, just det.
Det
är bra tips.
Positivt.
Johanna pratar ju också om att barn själva kan få definiera en relation. Alltså att en mamma kan vara en mamma även om den inte är en biologisk eller ens liksom i lagens namn en mamma så att säga. Vad säger du om det?
Ja, men liksom, vad är moderskapet eller faderskapet? Vad är föräldraskapet? Det finns ju en biologisk del, att man är någons kött och blod. Någons genetiska arv. Och sen så finns det en del som är mer av en känslomässig och social del. Och det är inte alltid den biologiska finns närvarande. Kanske inte ens i livet.
Nej.
Och där kan ju en annan människa också kliva in och ta föräldrarollen och vara en förälder i ett barns liv. Och om då barnet vill kalla den personen för mamma eller pappa, så ja, det är klart att den ska få göra det, tänker jag.
Ja.
Så länge barnet kanske inte, om det är så att man växer upp och inte har någon sån tydlig mamma eller pappa, till exempel barn som slussas runt mellan olika familjehem, till exempel, då är det ju inte särskilt positivt att det liksom rycks upp sådär.
Just
ofta.
Det, och sen rycks bort och liksom...
Ja, men exakt.
Ja, jag tänker hos en person som kanske inte är beredd att ha det epitetet eller det ansvaret. För man tänker att mamma är liksom resten av livet eller en förälder är resten av livet. Liksom.
Ja,
så det är klart viktigt att det blir, på den, på liksom från båda håll, så att säga. En ömsesidig relation.
Ja, men precis.
Vi pratar också om lustfyllt lärande i det här programmet. Johannas ena barn har dyslexi och i Sverige så fick hon lära sig utifrån ett strikt schema som pressade barnet ganska hårt. Medan efter att de har flyttat till Gambia så jobbar de mer utifrån lustfyllt läsande. Och ibland kan jag känna att Sverige är lite väl bra på att slå sig för bröstet när det gäller utbildning och så vidare eller många andra saker. Men hur ser du på svenska skolan idag? Det är en väldigt stor fråga rent generellt, men när det gäller just att ta hänsyn till barns behov liksom, och hur man utgår från där.
Ja, alltså det är verkligen en stor fråga och jag är inte expert på skolan så, men viss inblick har jag ändå i skola och förskola. Och man kan väl ändå säga så här, när man pratar om förskolan eller den svenska skolan i stort, så kan man ju ändå säga att ja, men där ser det generellt sett bra ut. Det finns en bra läroplan, det finns en tydlig skollag, vi har barnkonventionen som har gällt länge i Sverige, men som också är svensk lag sedan 1 januari 2020. Och där står det ju att vi ska se till varje barns bästa och vi ska se till individuella behov och att vi ska se att det finns liksom olika vägar till målet och att barnet behöver olika saker för att nå de här målen i skolan till exempel. Men vi vet ju tyvärr att det inte ser ut så i praktiken överallt.
Nej.
Och ju mer vi vet om barn, om lärande, desto mer komplex bild får vi ju. Förr var det ju väldigt enkelt att bara säga, om vi tänker till exempel ett barn med ADHD, som man misstänkte hade ADHD liksom förr i tiden, då kanske det var skamvrån.
Just det.
Den hade ju liksom mer av en skyldighet att vara i skolan snarare än en rätt att få skolgång. Så det har ju hänt mycket positivt idag, men vi är ju inte riktigt framme, utan ju mer vi vet om barn, desto mer kompetens behövs det och desto mer resurser behövs det. Och det är en politisk fråga. Alla barn har ju precis samma rättigheter. Man har liksom rätt att nå de här målen. Men vi vet att det ser olika ut i olika områden.
Just det.
Så beroende på vilket område man går i skolan, det påverkar om du får din rätt liksom tillgodosedd eller inte.
Mm, mm.
Tyvärr. Mm. För det kan vara olika lätt eller svårt att rekrytera kompetent personal.
Mm.
Så när det rör till exempel då ett barn med dyslexi och man ska möta det här barnets individuella behov och vilja att lära och hur man lär sig och sådär. Hur skapar man motivation? Mm. Ja, då behöver ju kompetensen finnas. Så.
Ja, men precis.
Så det är en politisk fråga. Och där tänker jag också att det finns ju, som du säger, det liksom finns mer att önska. Och där tänker jag så här, man kan påverka både inför val men också mellan val. Alltså, jag vill faktiskt uppmuntra folk att vara engagerade liksom, i de här frågorna som rör barn politiskt också. Mm. Att ligga på, för att nu inför val så börjar ju partierna att liksom, titta ut vilka frågor som de ska ta till valet. Och just märker det. De att här finns det en opinion kring till exempel skolan och förskolan.
Mm. Mm.
Då ökar också chansen liksom, att man tar den frågan på allvar för att de också får röster. Och, så. Mm.
Ja, men det är ju ett superbra tips. Engagera och så vidare och även liksom, ligga på lite. Det är bra om allt fler föräldrar gör det. Tack så mycket för idag, Paulina.
Tack.
Ja, men tack för dina klokheter, Paulina Gunnardo. Det är så skönt att få reda ut ett och annat så man liksom inte famlar runt i mörkret hela tiden, eller hur? Missa inte Paulinas egna sajt, dittbarnochdu.se, där hon skriver lite texter som bland annat fördjupar en hel del av det vi pratar om här i podden. Bra, va? Missa inte heller att det går på Insta och som Facebookgrupp. Och hallå, imorgon kommer det i plogg och på måndag är det dags för ett nytt avsnitt av Vattnet går igen. Alltså tiden rusar iväg. Hur ska man hinna med allt egentligen? Ingen vet, men jag hoppas att ni vill lyssna ändå. Kram på er så länge, ha det gott!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.